Den här söndagens undervisning har temat döparens vittnesbörd. Johannes evangeliet 1:14-34. Vi börjar med att läsa texten tillsammans. Ordet blev kött och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: det var om honom jag sa, han som kommer efter mig är före mig, för han var till före mig. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och i faderns famn, han har gjort honom känd. Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Han bekände och förnekade inte. Han bekände: jag är inte Messias. De frågade honom: vem är du då? Är du Elia? Han sa: nej, det är jag inte. Är du profeten? Han svarade: nej. Då sa de till honom: vem är du då? Vi måste ge ett svar till dem som har sänt oss. Vad säger du om dig själv? Han svarade med profeten Jesajas ord: jag är rösten som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren. De som var utsända kom ifrån fariseerna. Och de frågade honom: varför döper du då om du varken är Messias eller Elia eller profeten? Johannes svarade dem: jag döper i vatten. Men mitt ibland er står en som ni inte känner. Han kommer efter mig och jag är inte värdig ens att lossa remmen på hans sandal. Detta hände i Betania på andra sidan Jordan, där Johannes döpte. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa: se, Guds lamm som tar bort världens synd. Det var om honom jag sa: efter mig kommer en man som är före mig, för han var till före mig. Jag kände honom inte, men för att han ska uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten. Johannes vittnade och sa: jag såg anden komma ner som en duva från himlen och stanna över honom. Jag kände honom inte, men han som kände mig att döpa i vatten sa till mig: den du ser anden komma ner och stanna över, han är den som döper i den heliga ande. Jag har sett det och vittnat. Han är Guds son. Johannes är kanske den av evangelieförfattarna som har allra högst kristologi. Vet du vad kristologi är för någonting? Läran om Kristus. Ja, kristologi är förståelsen av vem Kristus är. Och om du vill bedöma eller liksom avgöra när du kommer till ett sammanhang, hur är temperaturen här? Liksom, hur är det andliga klimatet i den här samlingen? Så finns det två saker som är ett väldigt, väldigt bra lackmustest. Du vet, ett lackmuspapper, det kan man stoppa i en vätska och så får man se, är det surt eller är det basiskt? Det indikerar någonting. Och ett lackmustest för en god kristen församling är att se: finns det en hög kristologi? Är det centrerat kring Jesus Kristus? Och det andra är det ett fokus på Gud som treenighet? Att Gud är fader, Gud är son och Gud är den heliga ande. För om vi har dem där som en kärna, då kan vi samlas kring det som är centralt. Vem var Jesus? Jo, han var Kristus, Guds messias, Guds son. Det är egentligen Johannes centrala budskap i evangeliet som han skriver. Ni vet att Johannes, han skrev sitt evangelium en bra stund efter de tre synoptiska evangelierna, Matteus, Markus och Lukas. De hade redan skrivits ner, och Johannes skriver det här lite senare mot slutet av sitt liv så tecknas hans evangelium ner. Och det är som att Johannes liksom vill poängtera och stryka under vad det är han egentligen har upplevt. Hans livsberättelse, lärjungen Johannes vittnesbörd, är att Jesus är Guds son. Precis som han säger här, själv Gud och alltid nära fadern. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Så börjar Johannes hela sitt evangelium. Han sätter liksom tonen för vad det är han vill berätta. Vem är det han har mött egentligen? Det är inte bara en rabbin han har mött. Det är inte bara en god morallärare. Det är inte bara en man som gjorde mirakler och under och tecken. Det är inte bara en man som var väldigt god och som gjorde gott mot alla människor han mötte. Nej, Johannes gör anspråk på att han har mött någon som var mycket mer än så. Det är vad som menas med att Johannes har en hög kristologi. Han har fått uppenbarelse och förståelse om att den Jesus som Johannes levde tillsammans med i flera år, som han lärde känna på ett personligt sätt, det har blivit uppenbarat för Johannes. Att det här var inte bara en man. Utan det var Guds son född till människa. Det är det centrala i Johannes budskap. Och kan vi ha det som en central kärna, så kan vi vara ganska oense om frågor som är av sekundär natur. Vi kan vara överens om att inte vara överens i en del andra frågor. Men om vi börjar rucka på vem är Jesus egentligen, ja, då flyttar vi liksom hörnstenen. Då finns det inte mycket kvar sen att vara ense om. Och därför är det här med, har vi en hög kristologi? Har du en hög kristologi i ditt liv? Är du medveten om vilken Jesus det är du tror på? Det är en sån här god kontrollfråga att ställa till sig själv ibland. För du vet att den onde, han tror också på Jesus. Men han underordnar sig inte honom som Guds son, världens konung. Nej. Det finns gott om historiker som tror på Jesus från Nazaret. Som inte är troende överhuvudtaget, men som bekräftar att ja, men det fanns en man. Det är historiskt belagda fakta att det fanns en man ungefär vid den här tiden. De flesta seriösa historiker, inte alla, men de flesta liksom inom historisk forskning förnekar inte att Jesus levde. Att mannen Jesus från Nazaret liksom levde och gick omkring, och att det var en rörelse kring honom, att det hände diverse historiska saker kring honom. Men det innebär inte att man bekänner Jesus som Guds son. Gud född till människa som frälser hela världen. Utan då tror man liksom på en annan Jesus. Som är lite annorlunda än vad han egentligen är. Så det här spelar roll. Vilken Jesus är det egentligen vi bekänner oss till? För ibland så kan vi som finns i liksom den här kontexten. Där vi lever och rör oss. I den pingstkarismatiska rörelsen. Vi kan använda Jesu namn lite grann som en trollformel. Ungefär som när Harry Potter viftar med sin pinne och liksom säger något magiskt ord så där, pam, och så händer saker så liksom, Jesus, Jesus, Jesus. Så funkar det inte. Det finns inget magiskt i bokstäverna J-E-S-U-S. Utan det magiska är i personen som namnet typifierar. Den Jesus som är Guds son. När vi talar någonting i hans namn, då gör vi det i hans auktoritet och myndighet. Och då vill det till att vi faktiskt har lärt känna honom i vars namn och auktoritet och myndighet vi talar när vi talar. Så att vi inte gör det liksom som någon slags trollramsa, utan vi gör det. Nej, men jag vet vem den här personen som är min herre och frälsare och mästare. Jag vet vem han är. Och jag har fått lov att tala i hans namn. Det vill säga med hans myndighet. Jag har fått det delegerat till mig att jag kan tala för honom och uttala saker i hans namn. Ni vet att om du ger någon fullmakt att skriva under något i ditt namn, så blir det som om du hade skrivit under själv. Om du till exempel ska köpa en fastighet och så råkar du inte kunna vara på plats när det ska skrivas under. Då kan du ge en fullmakt till någon. Och så får den skriva under som om det var du som var där och skrev under. Det är vad det innebär att tala i Jesu namn. Och då gäller det att vi har lärt känna vem han är. Och det här är textens syfte. Hela det här stycket som vi ska ta oss an idag. Det här syftar till att fastställa Jesu gudomlighet. Johannes vill slå fast en gång för alla. Mannen Jesus från Nasaret var inte bara en man vilken som helst. Han var Guds son. Gudomlig människa. Gud född till människa för att vandra bland oss. Det är Johannes syfte med sin text. Han kopplar också Johannes döparen till Jesus och använder Johannes döparen som ett vittne just för att stödja den här huvudsyftet att avslöja Jesu gudomlighet. Så vi börjar i vers 14 med att tala om Jesu gudomlighet. Då skriver Johannes så här att ordet blev kött och bodde ibland oss. Vad är det för ord? Jo, men det har han redan slagit fast i, det talade vi om för några söndagar sedan. Ganska länge sedan nu vi började med Johannes. Men i begynnelsen var ordet, ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Det är det gudomliga Guds ord, logos, som Johannes talar om här. Han säger att ordet blev kött. Det är tre ord, men det är väldigt, väldigt, väldigt djupgående och väldigt mycket innehåll i det. För det innebär, vad innebär det? Jo, det innebär att Gud själv föds som människa. Det här kan du hålla på och gräva i hela livet om du skulle vilja. Om du har lust så kan du komma med. Nu välkomna hem till mig på torsdagar, sitter vi och har bibelstudier. Kan vi gräva kring inkarnationen? Det kan vi hålla på med flera år om vi skulle vilja. För att det är så djupt. Att försöka förstå vad innebär det egentligen att Gud själv kliver in i sin skapelse och blir människa. Det får vittgående konsekvenser för hela skapelsen. Det är jättestort. Ordet blev kött, bara tre ord, men det är väldigt, väldigt stor betydelse för vad som ska följa. Och så står det att han bodde ibland oss. Ordet bodde där, det är egentligen samma ord som man använder när man talar om tabernaklet. Tabernaklet har du hört talas om, va? Det var när Israel vandrade runt i öknen så sa Gud åt dem att bygga ett tält som Gud skulle bo i. Ett tabernakel. Så egentligen så står det där att han blev kött och han tältade ibland oss. Och det säger någonting att han använder just det där ordet tabernaklade. Han tabernaklade ibland oss. För att det är både för evigt men det är samtidigt också tillfälligt. Avsikten var inte att Jesus från Nasaret, mannen som föddes där, skulle vara här på jorden för all framtid. Det var inte så att han tog upp permanent boende bara här. Utan planen var hela tiden från Guds sida en återlösning av mänskligheten. Genom att Jesus föds, blir inkarnerad, vandrar vägen till korset på Golgata, till graven, till dödsriket, till uppståndelsen och sen återuppstår och uppstiger till himmelen. Hela trosbekännelsen var hela tiden med ända ifrån början. Det var Guds plan att så skulle ske. För att just kunna återlösa mänskligheten. Så han var här och tältade ibland oss. Sen kommer vi så småningom till den sista kapitlen i Uppenbarelseboken. Där står det att där ska han slå upp sitt tält mitt ibland människorna för evigt sen. Och då kommer han att vara här ibland oss. Han kommer tillbaka. Och då är det för evigt. Då är det permanent. Då kommer han slå upp sitt tält och vara mitt ibland människorna. Och vara liksom påtagligt närvarande. Men just nu så är det så att han var här en stund, tältade ibland oss. Han gjorde det som ingen annan kunde göra. Och han har gått tillbaka till Fadern och utkör sin överste prästerliga tjänst därifrån. Så fortsätter Johannes med att vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från Fadern. Vad är det han talar om där? Jo, det är ju förklaringsberget. Kommer ni ihåg den historien? Jesus tar med sig Petrus, Jakob och Johannes upp på ett berg. Och där får de se hur Jesus förvandlas framför deras ögon. Och Guds härlighet strålar kring honom. Han avslöjar någonting där för att de ska kunna vara vittnen om vem han faktiskt är. De ska bli så djupt rotade i sin kristologi att det inte är något snack. Det är avsikten med förklaringsberget. Att Fadern är där, den helige ande är där och Jesus är där. Och Jesus blir avslöjad så som varandes förhärligad. Han lyser av Guds härlighet och de får se honom utan tältet. De får liksom glimta bakom tältduken och se vem är det egentligen vi har mitt ibland oss. Och det förvandlar deras liv för all framtid sen. De kan liksom aldrig gå tillbaka och inte ha sett det. Utan det är en sån svängpunkt i deras livshistoria. Vi mötte honom som var här och tältade ibland oss. Vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde sonen får av sin fader. Det är Guds härlighet som skiner i Jesu Kristi ansikte. Och så avslutar han den första versen med att han var fylld av nåd och sanning. Säg nåd och sanning. Det här är centralt i hela Johannes evangelium. Hela Johannes förkunnelse. Johannes, han kallas ju för kärlekens apostel. Och det är han, för han talar om Guds kärlek. Men han talar om Guds kärlek i termer av nåd och sanning. Sanningen som uppenbarar vem Jesus är. Sanningen som uppenbarar vem vi är, vilket behov vi har av honom. Och nåden som gjuter ut det Jesus har gjort över alla människor som kan ta emot. Han är full av nåd och sanning. Sen fortsätter han med att Johannes vittnar om honom och ropar. Det var om honom som jag sa, han som kommer efter mig går före mig till han fanns före mig. Det här är Johannes vittnesbörd. Det här är Johannes vittnesbörd nedkokad. Johannes döparen, han vittnar om Jesus och säger, han fanns före mig. Han har fått koll på det här. Det gjorde han ju inte egentligen, alltså i ren mänsklig bemärkelse så är Johannes döparen några månader äldre än Jesus. Kommer ni ihåg historien? Det börjar ju med att Johannes blev till först. Och sen kom Jesus. Men Johannes vet att det här är någon som fanns före mig. Han är evig. Han är evig. Och det här är kärnan i Johannes vittnesbörd. Att Messias är gudomlig. Och det hade inte samtida judiska rabbiner uppfattat. Faktiskt. Utan man såg Messias som en återlösargestalt. Det här är i judiskt tänkande så är en återlösare. Det kommer ifrån Moseböckerna. Att egentligen konceptet av en återlösare är att om någon har hamnat i bryderi och hamnat i ekonomiska trångmål och blivit slav, sålt sig själv till slav, så kan de bli återlösta ur slaveriet genom att någon träder in som deras återlösare och friköper dem. Och på samma sätt ni har det i historien om i Ruts bok, där Rut har varit, hon har vandrat iväg till Moabs land där hon inte hörde hemma. Hon gick bort från sitt folk. Hon gifte sig utanför sitt folk som hon inte heller skulle göra om hon hade följt liksom rabbinernas undervisning. Och så hade det gått illa, familjen hade blivit, barnen hade blivit faderslösa, och så kommer hon tillbaka. Och så står det att Boas var hennes återlösare. Det är en juridisk term som innebär att han var den i hennes släkt som skulle ta henne till maka i liksom den avlidnes ställe och återlösa henne ur att ha faderlösa barn. Så det finns liksom ett starkt tema kring det här med återlösaren, som är den som ställer saker och ting till rätta. Och det var så man såg Messias, han var den som skulle komma och ställa allt till rätta. Det skulle komma en som skulle vara utvald av Gud, men man tänkte sig en fortsättning på att vara utvald så som David var det. Vet, kung David, han blev smord till kung över Israel. Han blev utvald av Herren. Och så tänkte man sig, Messias är Davids son, han ska komma ur Davids släkt. Men man hade inte fullt ut förstått det här med den gudomliga Messias. Därför att för en rättroende jude så är det otänkbart att Gud skulle bli människa. Liksom det var, nej, det finns inte. Gud är ju helig. Gud är så helig så när han skulle stiga ner på Sina i berg så fick de sätta upp en gräns runt hela berget. Och Gud sa till Mose, låt ingen kliva över den här gränsen för då dör de. Och så blev det också. Om någon klev över gränsen upp på Sina i berg när Guds helighet var där, de bara stendog. För Gud är helig. I uppenbarelsetältet, i tabernaklet, i det allra heligaste där Guds ark, förbundsarken stod, så var det en sån helig närvaro att ingen kunde gå in där. En gång per år fick överste prästen, en enda utvald människa, gå in dit med blodet från syndoffret och stänka altaret. Och hade inte han renat sig på rätt sätt och var liksom förberedd och helgad för att kunna vara i Guds närhet, så skulle han också stendö. Så därför så band de ett rep kring fötterna på honom när han gick in. Och han hade bjällror på sig som kunde höra att han gick omkring där inne. Liksom. Och slutade det plinga i bjällrorna allt för länge, så började de dra i repet och släpa ut honom därifrån. För man kan ju inte gå in och hämta honom. Då dör ju den som ska gå in också. Och till slut hade liksom hela lägret legat där inne. De tog Guds helighet på ett så stort allvar att en rättroende jude på Jesu tid uttalade inte ens Guds namn. Aldrig att hon tog Guds namn på sina läppar, för det var så heligt. Utan man ersatte Guds namnet med Herren. Och så Adonai, inte Jehova. För man hade en så stor vördnad för vem Gud var. Att tänka sig att Gud skulle födas som människa, det var liksom way off. En helt orimlig tanke. Och när man förstår det, då förstår man vilket stort tankesprång Johannes själv har gjort. Författaren till Johannes evangeliet. Han var övertygad, ung, troende judisk man. Han har gått i synagogan sedan han var liten. Han hade lärt sig stora delar av Moseböckerna utantill, för det gjorde man. Han förstod det här fullt ut. Han skulle aldrig få för sig att ta Guds namnet på sina läppar. Det vore hädelse. Och så kom Jesus. Och Johannes får uppenbara sig. Vänta nu, det här är Jehova. Som har kommit hit och tältat bland oss. Det var ju liksom helt totalt mindblowing. En så, det var liksom, det går inte ihop. Den uppenbarelsen är det Johannes har, och den är det han skriver om. Och det är det också vad Johannes döparen vittnar om. Han fanns före mig. Johannes döparen säger att Jesus är evig. Han har alltid funnits. Han fanns före mig. Så det finns ingen annan som Jesus. Det är kärnan i Johannes döparens vittnesbörd. Av hans fullhet har vi alla fått del med nåd och åter nåd. Här kommer Johannes in på skillnaden mellan lag och nåd. Det här är ett eko, kan man säga, av Paulus undervisning. Paulus skrev en hel del av sina brev innan Johannes skrev Johannes evangeliet faktiskt. Så en del av dem fanns redan i cirkulation. Och man hör att de öser ur samma källa. För vad är Paulus centrala budskap? Jo, det är att lagen kan aldrig frälsa någon. Aldrig. Och lagen kunde inte frälsa gamla testamentliga Israel heller. De blev inte rättfärdiga av att hålla lagen. Vad säger Paulus i lagens avsikt? Jo, det är att ge insikt om synd. Lagen ger insikt om synd. Lagen visar oss vilka vi är tänkta att vara, hur vi ska relatera till Gud. Och ger oss insikt om att vi klarar inte av att hålla det. Det finns inte i oss. Men det Paulus säger som centralt är, du blir aldrig rättfärdig genom att hålla lagen. För du klarar inte av att hålla den perfekt alla dagar, varje sekund av hela ditt liv ändå. Har du väl brutit ett bud så har du brutit allihop. Är du en skyldig så är du skyldig liksom. Ibland i alfakursen så använder man den här liknelsen av en rättegång. Man står inför domaren. Och liksom står du inför rätta och blir åtalad för misshandel, Gud förbjude, du har slagit någon. Så hjälper ju inte det att du aldrig har gått mot rött hela ditt liv. Eller kört för fort. Du kan ju inte stå där inför domaren liksom och jag har minsann hållit hastighetsbegränsningen varenda dag sedan jag fick körkort. Jag har aldrig någonsin kört för fort en enda gång. Det är det inte många som kan säga. Så jag tycker minsann att jag är ganska rättfärdig. Och domaren skakar på huvudet, så det är liksom inte det det gäller nu. Du slog ju den här personen i ansiktet. Det är det vi ska pröva nu. Och så är det med Gud också. Guds rättfärdighet är liksom absolut. Så lagen kan aldrig frälsa. Kan aldrig bli rättfärdig förklarad inför Gud genom att säga att jag har varit duktig. Jag har gjort det jag ska. Går inte. Och det är just det som Johannes säger här också. Att av hans fullhet har vi alla fått del med nåd och åternåd. Gud ger nåd. Att genom tron bli förklarad rättfärdig på grund av honom som uppfyllde lagen för oss. Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Vad är det Johannes säger här? Han säger inte att Mose hade fel eller är värdelös. Nej, han ärar Mose och säger lagen gavs genom Mose och lagen var någonting gott. Men den kom till korta inför synden. Så nåden och sanningen har kommit in genom Kristus Jesus. Om du har lagen men inte Kristus så har du liksom missat hela poängen. Det hjälper inte. Har du bara Kristus men liksom ingen koll som helst på lagen, ja, då har du också missat någonting centralt. För då blir liksom nåden en billig nåd om vi inte förstår vad det är lagbrottet består i. Men om vi har lagen och nåden och sanningen ihop, då blir det precis vad det är avsett att vara. Nåden och sanningen har kommit genom Kristus. Och sen så kommer Johannes, han avslutar det här stycket innan han kommer in på Johannes döparens vittnesbörd med det absolut oerhörda påståendet. Johannes vän är Gud. Johannes vän som han levde ihop med 3, 4, 5 år, hur länge han nu kände Jesus innan korsfästelsen. Som han vandrade tillsammans med, som han lärde känna, han som Johannes lutade sitt huvud mot bröstet på. Han är Gud! Wow! Han är Gud. Ingen har någonsin sett Gud, säger Johannes. Ingen har skådat Jehova med sina ögon. Det här är den judiska kärnpunkten, liksom. Johannes uppfostran som kommer fram. Ingen har någonsin sett Gud. Det går inte att se Gud på det sättet och överleva. Den enda sonen, den enfödde, som själv är Gud och i faderns famn, han har gjort honom känd, eller han har uppenbarat honom. Han har förklarat honom, står det i min översättning. Här finns det en textskillnad. Om man är lite nördig och vill gräva i sin bibel, så kan du få med dig den här som en hemuppgift om du vill. Kan du slå upp och se hur många olika översättningar du kan hitta av just Johannes 1 och 18. För det finns två stycken varianter av grundtexten. Är det någon som känner någon som är väldigt inne på att läsa King James bibel? Det finns en del bröder och systrar som hävdar att King James är den enda liksom översättningen som är vettig. Liksom det. Ja, precis. Ja, men lite så. Ja, att King James är liksom det är originalbibeln. Nej, men nästan så. Nej, men man är väldigt väldigt mån om den översättningen. Och den är baserad, alla bibelöversättningar som vi har, de är baserade på någonting som kallas för en kodex, det vill säga en samling av alla texterna på originalspråket. Och den kodexen som ligger till grund för just King James är Textus Receptus. Det är den som överlevde under medeltiden och som var liksom central för den romersk-katolska kyrkan och den grenen. Och King James Bibeln, den kom ju från Tyndales Bibel från början i England. Alltså det var en översättning som baserades just på Textus Receptus. Originalsamlingen av texter i den bevarade källan. Men allt eftersom tiden har gått så har man liksom genom arkeologiska fynd hittat mer och mer avskrifter av de ursprungliga texterna. Och en del av dem är faktiskt tidigare eller bättre bevarade än källmaterialet till just Textus Receptus. Så det finns ett antal andra sådana här kodexar, alltså kompletta samlingar av grundmanuskripten, där folk har skrivit ner grundtexten och sen kopierat dem liksom på originalspråk utan översatta. Och några av dem som är äldsta och bäst bevarade har just här en annan lydelse. Så i Textus Receptus så står det den enfödde sonen. I min egen bibel som jag predikar ifrån här så sitter en fotnot på 1:18 där det står annan läsart, den enda sonen som alltid är nära fader. Och det är just den här liksom avvikande läsarten. Så det finns två sätt. Vilken av dem är originalet då? Det vet vi faktiskt inte. Vi vet faktiskt inte om Johannes skrev den enfödde sonen eller, som det står i Codex Alexandrinicus, den mest ursprungliga, den enfödde Gud. Vi vet inte riktigt vilken av dem som är den mest ursprungliga. Och det spelar faktiskt egentligen inte så stor roll som man skulle kunna tro, för att innehållet blir ändå detsamma. Han är den enfödde. Han är den som är född av Gud. Huruvida Johannes själv liksom passade på att även här en extra gång förklara som själv är Gud, eller om han bara implicit liksom körde på och säger den enfödde som är i faderns närhet, så är innehållet ändå densamma. Ingen kan vara på det sättet i Guds närhet utan att vara Gud. Det visste Johannes mycket väl. Är man i Guds faders omedelbara närhet, då är man själv helig på det sättet. Så Jesus är sonen, den enfödde. Sen kommer vi in på Johannes döparens vittnesbörd från vers 19. Detta var Johannes vittnesbörd när judarna i Jerusalem sände präster och leviter för att fråga honom: vem är du? Och han bekänner, skriver Johannes, han bekänner att han är inte Messias. Han gör egentligen tre negativa bekännelser. Han säger tre saker som han inte är. Johannes döparen säger, jag är inte Messias. Han säger, jag är inte Elia. Och så säger han, jag är inte profeten. Vilka är de här tre då? Ja, Messias har vi ganska bra koll på, det har vi pratat om redan. Det var ju arvtagaren till Davids tron som skulle sitta på Davids tron för evigt. Han som skulle vara återlösare för Israel som nation. Han som skulle upprätta kungariket igen. Den här frälsargestalten som man såg fram emot skulle komma. Det är Messias. Vem var Elia då? Ja, Elia var ju en av de största profeterna i Gamla testamentet. Där Elia gick runt och gjorde under och tecken och bekräftade Guds makt över avgudarna runt omkring. Ni kommer ihåg kanske berättelsen om Elia och Baals profeterna. Och Elia bad så att det blev torka i landet flera år och så bad han igen och så kom det regn. Alltså, Elia var en kraftgärningarnas man. Och under det andra templets tid, på Jesu tid, så fanns det liksom, man hade tre stycken eskatologiska, alltså framtids evighetspersoner som man såg fram emot skulle komma. Man tänkte sig att Elia ska komma tillbaka utifrån löften i Gamla testamentet. Det ska komma någon som har Elias ande, eller Elia själv ska liksom komma tillbaka. För Elia, vet ni, han blev ju förd upp till himmelen levande, han dog aldrig. Han blev hämtad. Och då tänkte man sig utifrån vissa skriftställen i Gamla testamentet att en dag så ska Elia själv komma tillbaka från himlen för att just breda väg för det messianska kungariket. Den andra, det var profeten, för det finns ett löfte från Mose att en dag ska det komma en profet som är lik mig. Honom ska ni lyssna på. Det är från femte Mosebok. En dag ska det komma någon som är lik Mose. Det var den andra personen. Och den tredje personen, eller Messias, Elia, och den tredje personen är Mose, profeten. Och Johannes, han förnekar alla tre. Han säger, nej, jag är inte den ni tror att jag är. För man hade liksom börjat samlas kring Johannes och tänkte sig, han kanske har kommit nu. Han kanske ska upprätta riket nu. Det kanske är dags. Är det han? Men Johannes, han är väldigt tydlig och säger, nej, jag är inte han. Vem är du då, frågar honom. Vi måste ha svar med oss till de som har sänt oss. Johannes är ett förberedande vittne. Johannes svarar dem genom att citera Jesaja 40:3. Jag är en som bereder väg för Herren. Jag är en röst som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren, som profeten Jesaja har sagt. Det är vem Johannes döparen säger att han är. Han är en profetröst. Och det är han också. Johannes döparen är den allra sista profeten i Israel. Det var tyst långt innan Johannes döparen. Han är den sista profeten som talar i Israel. Och efter det så har ingen profet talat i Israel på det sättet som de gammaltestamentliga profeterna gjorde. Han är den sista. Och Jesus säger om honom att ingen människa född är större än Johannes. Men den minste i Guds rike är större än honom. De gammaltestamentliga profeterna tog slut med Johannes döparen. Varför gjorde de det? Jo, för att profetbudskapet var nu uppfyllt. Alla profetierna pekar ju på Jesus! Ja! Och han var ju här nu! Johannes säger ju till och med det. Mitt ibland er så står någon som ni inte känner. Det var ju uppfyllelsen av alla löftena. Det var ju uppfyllelsen av allt som profeterna hade talat om. Han var ju där. Det är därför profetian tar slut. Alltså den gammaltestamentliga profetian som talade framåt om Messias. Sen kom de nytestamentliga profeterna. Profetians ande lever kvar. Apostlarna och profeternas grund bygger Nya testamentets församling. Så profetian har inte upphört, men den gammaltestamentliga profettjänsten, den tog slut med Johannes döparen. Därför att den pekar framåt mot Messias som nu har kommit. Han var ju precis där mitt ibland dem. Johannes döpte med vatten till omvändelse. De frågar honom så här. Varför döper du då om du inte är Messias och inte heller Elia eller profeten? Johannes svarade, jag döper med vatten, men mitt ibland er står en som ni inte känner. Han som kommer efter mig, och jag är inte värdig att knyta upp remmen på hans sandaler. Det här, en som ni inte känner, det är ganska skarpt formulerat av Johannes döparen. Det är en anklagelse i det. Han var profet. Och om det är något som de gammaltestamentliga profeterna gjorde konsekvent genom hela sin tjänst, så var det just att sätta tummen i ögat på dem som hade makten när de var blinda. Och sen, så säger Herren om er. Ni gör inte det Gud säger att ni ska göra. Och här säger Johannes samma sak till fariseerna. Ni är på väg att missa målet. Här står en mitt ibland er och ni känner honom inte. Ni är på väg nu att missa. Hör Israel, ni är på väg att missa målet. Messias har kommit ibland oss, han som alla profeterna har talat fram emot. Han är här nu. Det är därför jag är här och döper. För att ni ska se vem han är. Och inte missa det. Johannes, han är på ett verkligt uppdrag, men han själv begränsar sitt uppdrag och säger, men jag är inte här för att bringa frälsning, jag är här för att bereda vägen för han som gör det. Jag är här för att bana väg för Herren. Och det leder oss in i den sista delen som handlar om Jesu dop. Fullbordan av Johannes döparens vittnesbörd. Johannes, evangelieförfattaren Johannes, han nämner inte dopet i sig. Det gör ju de andra synoptikerna, men Johannes evangelisten, han skriver inte om att Jesus blev döpt. Han skriver istället om vad hände, vad blev konsekvenserna, vad blev innebörden av dopet i Jordan. Nästa dag såg han Jesus komma och sa, där är Guds lamm som tar bort världens synd. Det är om honom jag har sagt, efter mig kommer en som går före mig, till han fanns före mig. Så att Johannes får se Jesus komma. Och han går in på liksom dopets syfte här, att uppenbara Jesu gudomliga identitet. Det är själva anledningen till att Jesus kommer till Jordan för att bli döpt. Det är starten på hans offentliga verksamhet. Det är där han får den helige ande permanent över sig. Och det här är väldigt intressant. Att när Johannes döparen beskriver det här så säger han så här. Det är om honom jag sagt. Efter mig kommer en som går före mig, till han fanns före mig. Det är alltså anspråk på att Jesus är gudomlig. Jag kände honom inte. Men för att han ska bli sedd av Israel har jag kommit och döper med vatten. Stämmer det att Johannes inte kände Jesus? De var kusiner. Vi vet ju inte om de var förstkusiner eller nästkusiner eller sådär. De kan ha varit tremänningar eller fyrmänningar eller sådär. De var släkt. De var av samma släkt och de var födda ungefär samtidigt där deras mammor kände varandra. De hade ju växt upp ihop. Johannes har full koll på vem Jesus är. Ändå så säger han, jag kände honom inte. Vad menar han med det? Jo, det han menar är, jag hade ännu inte fått uppenbarelse om vem han egentligen var. Jag kände inte till hans sanna natur. Att han är Gud som tältar bland oss. Jag hade ingen aning om att min kusin var Gud, världens frälsare. Jag hade vissa aningar, men jag förstod inte fullt ut. Men Johannes vittnade och sa det här i vers 32. Jag har sett anden komma ner från himlen som en duva och stanna över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa med vatten sa till mig, den som du ser anden komma ner och stanna över, han är den som döper med helig ande. Så Gud själv talar till Johannes och säger, du ska få se någon komma och så ska du få se hur den helige ande kommer ner och förblir över den personen. Och den, håll utkik efter det, för när du ser det, då ser du min Messias. Mm. Jag kände honom inte, men för att han ska bli sedd av Israel har jag kommit och döper med vatten. Israel fick löftet om frälsning. De är ju förbundets folk. Det var de som hade fått löftet om att Messias skulle komma. Det var de som hade fått löftet om landet. Det var de som skulle bli till välsignelse för hela världen. Det är de som är löftesfolket, förbundsfolket. Nu, säger Johannes döparen, kommer uppfyllelsen på alla de löftena. Det är precis det hans meddelande var till fariserna. Nu sker det. Nu kommer uppfyllelsen av alla löftena. Allt ni har undervisat om i Torah, det sker nu. Här kommer det. Det var därför jag kom. För att han ska bli sedd av Israel har jag kommit och döpt med vatten. För att ingen ska kunna missa vad det är som sker. För att den ska bli sedd, inte av hela världen, inte av hedningarna, inte av romarna. Vilka är det som ska se honom? Jo, det är Israel som ska se honom. För att han var sänd till Israel. Vet du det? Jesus var inte sänd till dig och mig först. Han var inte utlovad till dig och mig först. Utan han var sänd först till Israels barn. Han var sänd först till sitt folk. Det här har du tillbaka i Johannes prologen. Han var i världen. Vers 11. Han kom till det som var hans. Och hans egna tog inte emot honom. Han blev sänd till Israel först. Han gick runt, inte bland alla folken runt omkring. Han gick till byarna i Judén och i Galileen. Och förkunnade Guds rike. Och botade sjuka och gjorde under och tecken. Han gick till Israels barn först. Och så har alltid löftena varit tänkta. Israel skulle bli världens ljus. Och sen skulle alla folken komma och dras till dem för att hos dem fanns Gud. De skulle bli mönsterbilden för hur mänskligheten skulle återförenas med Gud. Det var hela syftet med löftena. Det var hela syftet med lagen. Det var hela syftet med Israel som nation, att de är Guds utkorade löftesfolk. Det var just att de skulle bli ljuset för hedningarna. Att alla runt omkring skulle liksom se att, men vänta nu, var är Gud? Han är där! Hos sitt folk i Jerusalem. Vi går dit. Det var ju liksom hela planen. Men han kom till dem som var hans, men de tog inte emot honom. Det är en jättetragedi. De missade. De tog inte emot honom. När du ber för Israel, be att de tar emot. Vi ska be för Israel. Vi ska be att de tar emot den Messias som var sänd först till dem. Där finns frälsningen. Så Johannes vittnesbörd är att Jesus är Messias. Inget mer, inget mindre. Jesus är den gudomliga Messias. Han fick en gudomlig uppenbarelse om det. Han fick se anden komma ner från himlen som en duva och stanna över Jesus. Vad innebär det? Jo, det innebär att Gud hade sagt till Johannes att den som du ser anden stanna över, han kommer att döpa med helig ande sen. I Gamla testamentet, vet ni, där gavs Guds ande, kom över människor. Det är inget nytt. Det har Gud gjort i alla tider. Men den gavs för en tid och för en specifik tjänst. Den helige ande uppfyllde människor för en tid, för en specifik tjänst eller för en uppgift. Att profetera eller att göra kraftgärningar eller att leda. Eller vad det nu var för någonting som Gud ville att människor skulle göra. Men med Jesus så kommer någonting helt nytt. Det som profeterna pekat fram emot, att en dag ska Gud utgjuta sin ande permanent och flytta in, och vi ska bli tempel för den helige ande. Och det är därför du och jag vi är så välsignade på alla sätt och vis. För Guds ande har tagit sin boning i oss på samma sätt som den vilade över Jesus från dopet i Jordan och för all evig tid därefter. Så har Jesus den helige ande vilande över sig alltid. Det är därför Jesus inte gjorde några under och tecken före dopet i Jordan. I startpunkten. Därför att allt han gjorde därefter, det gjorde han i andens kraft. Han gjorde det inte i sin egenskap av Guds son. Han var Guds son. Han var gudomlig. Men han la ifrån sig bruket av sin gudomliga kraft. Och gjorde alla sina under och tecken på samma sätt som vi är kallade att göra under och tecken. Det vill säga genom den helige andes verk genom oss. Det är därför Jesus kan säga sånt som att den som tror på mig ska göra tecken, under och tecken som jag och ännu större för jag går till fadern. Det vill säga på samma sätt. Det är fantastiskt. Om vi ska sammanfatta det här så kan vi liksom konstatera att Johannes döparen är den sista profeten i Israel. Han är rösten som ropar i öknen. Och Jesus är fullbordandet av alla löftena. Det är Johannes vittnesbörd. Han är den som fullbordar allting. Han är den som skulle komma. Han är den som är uppfyllelsen av löftena. Men om du har bibelappen så har du kanske sett dagens bibelvers. Det är Romarbrevet 1:16. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. Frälsningen är i evangeliet, kära vänner. För juden först, också för greken, dig och mig. Kärnan i Johannes vittnesbörd. Jesus sändes till sitt folk för att de skulle bli världens ljus. Han var den gudomlige Messias. Gud själv klev in i sin skapelse. Det är de glada nyheterna. Att frälsningen är nu här. Amen. Fader Gud, vi tackar dig för din nåd och godhet. Vi tackar dig, Herre Jesus, att du föddes som människa. Att du tältade ibland oss. Vi tackar dig att vi har Johannes vittnesbörd om vem du är, Herre. Att du kan uppenbara för människor, Herre. Att du är den gudomlige återlösaren. Att du är Guds son, själv Gud och alltid nära fadern. Vi tackar dig, Herre, att det är fantastiska, underbara nyheter för alla. Juden först, men också för oss greker och hedningar runt omkring, Herre. Vi tackar dig, Herre, och vi ber dig om hjälp att vi skulle kunna få kraft att vara dina vittnen om det här. Att det skulle få bli naturligt för oss, att det liksom spiller över, att vi talar om vem du är, Herre. Hjälp oss att vara goda vittnen för dig på samma sätt som Johannes. En röst som ropar i öknen. Tackar dig, Herre, för att du har nåd och sanning för oss, Herre. Du har nåd och sanning för oss. Prisar och tackar dig för din godhet, härlighet och barmhärtighet över oss. I Jesu namn.